här är internationell författarscen och jag heter Athena Farrokhzad.
Och jag heter Ida Linde och vi är programansvariga för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern.
Alldeles strax ska ni få höra författaren Han Kang i samtal med Yukiko Duke.
Varmt välkomna! Jag lyssnade på skotten där jag låg gömd under madrassen, rädd för att kulor skulle leta sig in i vårt hus. Mitt hjärta skälvde eftersom jag inte kunde släppa tanken på att det funnits barn där. Jag hade sett kvinnor som bar på barn i vår sons ålder, liksom en kvinna som såg ut som om hon var gravid i sista månaden. Där hon stod med sin stora mage och händerna på höften. När det började bli mörkt och ljudet från skotten upphörde tittade jag ut genom dörren. Blodiga människor låg över hela stranden och soldaterna slängde dem i havet. Först trodde jag att det var kläder som flöt i havet, men det var döda människor. I gryningen nästa dag tog jag vårt barn på ryggen och gick ner till stranden utan att tala om det för min man. Trots att det kändes som om ett litet spädbarn när som helst skulle kunna komma flytande i vattnet. Och trots att jag letade överallt kunde jag inte se några spår om vad som hade hänt. Jag kunde inte ens se några kläder eller skor trots att det hade varit så många människor där. Tidvattnet hade svept över platsen där de blivit skjutna och allting var rent utan några som helst blodspår. Så det var alltså därför som de hade dödat dem vid havet, tänkte jag. Välkomna till internationell författarscen. Jag heter Ida Linde. Och jag är tillsammans med Athena Farrokhzad programansvarig för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern. Boken som jag just läste ur heter Jag tar inte farväl, översatt av Anders Karlsson och Ok Yong Park. En fantastisk översättning utgiven på Natur och Kultur. Och ni vet ju alla vem det är som har skrivit den här boken. Samtalet kommer vara ungefär en timme. Det kommer tolkas av Hani och sen efteråt kommer det finnas möjlighet till signering. Och nu i samtal med vår egen Athena Farrokhzad. Welcome on stage, Han Kang.
Hej allihopa. Så underbart att ni är här. Hej, Han Kang. Välkommen tillbaka till Stockholm och till Kulturhuset. Vi är så glada att ha dig här. Du är ju älskad av läsare över hela världen och Sverige är inget undantag. Tre av dina böcker finns utgivna på svenska sedan innan. Levande och döda om studentmassaken i Gwangju. Vegetarianen som du fick Bookerpriset för. Och den vita boken, en bok om vita saker. Som snö, salt och liksvepningar. Och nu har precis Jag tar inte farväl kommit på svenska. Och det är en av de vackraste böcker som jag har läst om grymhet och sorg och minne och språk. Mm. Innan vi pratar om den så vill jag gärna be dig läsa lite ur boken på koreanska.
Jag kan få vara här idag. Jag kommer läsa första sidan av Jag tar inte farväl.
Sången 눈이 내리고 있었다. 내가 서 있는 벌판의 한쪽 끝은 야트막한 산으로 이어져 있었는데 등성이에서부터 이편 아래쪽까지 수천 그루의 검은 통나무들이 심겨 있었다. 여러 연령대의 사람들처럼 조금씩 다른 키에 철길 침목 정도의 굵기를 가진 나무들이었다. 하지만 침목처럼 곧지 않고 조금씩 기울거나 휘어 있어서 마치 수천 명의 남녀들과 야윈 아이들이 어깨를 웅크린 채 눈을 막고 있는 것 같았다. 묘지가 여기 있었나? 나는 생각했다. 이 나무들이 다 묘비인가? 우듬지가 잘린 단면마다 소금 결정 같은 눈송이들이 내려앉은 검은 나무들과 그 뒤로 엎드린 봉분들 사이를 나는 걸었다. 문득 발을 멈춘 것은 어느 순간부터 운동화 아래로 자작자작 물이 밟혔기 때문이었다. 이상하다 생각하는데 어느 틈에 발등까지 물이 차올랐다. 나는 뒤를 돌아보았다. 믿을 수 없었다. 지평선인 줄 알았던 벌판의 끝은 바다였다. 지금 밀물이 밀려오는 거다. 나도 모르게 소리내어 물었다. 왜 이런 데다 무덤을 쓴 거야? 점점 빠르게 바다가 밀려 들어오고 있었다. 날마다 이렇게 밀물이 들었다 나가고 있었던 건가? 아래쪽 무덤들은 봉분만 남고 뼈들이 쓸려가 버린 것 아닌가? 시간이 없었다. 이미 물에 잠긴 무덤들은 어쩔 수 없더라도 위쪽에 묻힌 뼈들을 옮겨야 했다. 바다가 더 들어오기 전에 바로 지금. 하지만 어떻게? 아무도 없는데, 나한텐 삽도 없는데, 이 많은 무덤들을 다 어떻게? 어쩔 줄 모르는 채 검은 나무들 사이를 어느새 무릎까지 차오른 물을 가르며 달렸다.
Den här boken, Jag tar inte farväl, den kretsar kring en massaker på den koreanska ön Jeju som ägde rum mellan 1948 och 1949. Och invånarna på den här ön, som till stor del var kommunister, de protesterade mot uppdelningen av Korea i nord och syd. Och upproret slogs ner av armén. Omkring 30 000 människor dödades, däribland många barn, och många fick fly. Och innan vi närmar oss den här boken så skulle jag vilja be dig berätta om hur den här händelsen, den här massakern, förstås i Korea idag.
Mm. 이 학살은 굉장히 오랫동안 터부로 남아 있었고요. 공식적으로 정부가 사과를 한 것은 21세기에야 이루어졌습니다.
Den här massakern, den levde kvar väldigt länge, och det var inte så länge sedan som regeringen officiellt erkände det och bad om ursäkt för det som hände.
지금까지도 어떻게 보면 좀 민감한 일로서 아주 뭐라고 할까요? 이렇게 활발하게 논의가 되고 있지는 않은 것 같아요.
Även nu så känns det nästan som en tabu. Så det diskuteras inte så aktivt nu heller.
Mm. Jag läste att den första boken om den här massaken kom ut redan 1978 och att den förbjöds så att författaren torterades.
Nej, 맞아요. 현기영 선생님 작가가 순이 삼촌이라는 제목의 단편 소설을 발표한 것이 어떻게 보면 가장 처음 나온 목소리였어요. 그래서 그것 때문에 이제 고문도 당하시고 감옥에도 가시고 고초를 겪으셨죠.
Så det är en författare som heter Han Geong och hon släppte en bok som heter Sunni Samchon, farbror Sunni. Och det var en novell och det var den första som pratade om den här incidenten. Och på grund av det så blev hon torterad och även fängslades.
Mm. Upplever du dig själv som en arvtagare till henne när du har skrivit den här boken?
Mulan, 제가 이 책을 쓰기 전에 한참 전에 제가 대학생일 때 그 순이 삼촌을 읽었었고요. 그리고 그 뒤로 이제 그 작가님이 쓴 지상의 숟가락 하나라는 소설도 감명 깊게 읽었었어요. 근데 그때는 제가 이 작별하지 않는다라는 책을 쓸 거라는 계획이 없었을 때예요.
Så jag läste hennes bok när jag gick i högskolan och jag minns hur imponerande det var och jag läste även en annan bok som hon skrev vilket också var väldigt imponerande men det var, allt det här var innan jag bestämde mig för att skriva den här boken Jag tar inte farväl. När jag började skriva den här boken så var det sommaren 2014.
Kö 여름은 제가 소년이 온다를 출간한 지 한 달 정도 되었던 시점이었어요.
Och det var då, det var kanske en månad efter jag hade släppt Levande och döda.
제가 조금 아까 읽었던 이 소설의 첫 페이지 꿈을 실제로 제가 꾸었는데요.
Och den drömmen som kommer i första sidan av boken, det är faktiskt en dröm som jag själv drömde.
그래서 그 꿈을 이 꿈이 뭔가 중요한 말을 저에게 하고 있는 것 같아서 일단 다 적었습니다.
Och jag kände att den drömmen ville säga mig något väldigt viktigt, så jag skrev ner allting.
그 당시에는 아마도 광주에 대한 꿈인가 보다라고 생각했었어요.
Och då trodde jag att det handlade om incidenten i Gwangju.
그 뒤로 그 꿈에서 시작하는 소설을 이렇게도 써보고 이렇게도 써보고 한 대여섯 가지 버전으로 써봤었는데요.
Och jag försökte skriva olika varianten av den här drömmen, kanske 5-6 stycken.
그러다가 이제 제가 제주도에 아주 조그만 방을 얻어서 서울하고 오갔던 시기가 있는데 그때 제주의 자연 속을 걸으면서 어쩌면 이 이야기는 제주의 이야기인 것 같다고 처음으로 생각하게 됐습니다.
Och det var en period där jag bodde i Jeju. Jag hyrde en lägenhet där och jag reste fram och tillbaka från Seoul. Och när jag gick runt och promenerade i Jejus natur, det var då jag insåg att det kanske handlar om Jeju och inte Gwangju.
Just det. Vi ska komma tillbaka till allt det här och särskilt frågan om naturen. Men precis som du berättar nu så börjar ju den här romanen, Jag tar inte farväl, med att en kvinna, Gyeongha, hon är instängd i sin lägenhet. Hon har skrivit en bok om en massaker och hon drömmer, mardrömmar. Men förutom de här mardrömmarna så har hon också migrän, hon har magsmärtor, hon mår inte bra, hennes familj har försvunnit, kanske lämnat henne. Hon skriver ett brev för att ta farväl helt enkelt av världen. Men hon är så förtvivlad så att hon vet inte ens vem hon ska rikta det här brevet till. Och där på något sätt börjar boken. Men det är också en berättelse om en vänskap. Eftersom historien om massaken i Jeju, den förmedlas via den här berättaren. Som är Jong-ha, som är bokens berättare och som är författare. Men också via hennes vän, filmaren Inson. Och jag undrar om du kan berätta om den här drömmen och vad den handlar om, hur drömmen, hur Jong-hans dröm i den här boken påverkar hennes vänskap med Inson och hur den här vänskapen sedan leder oss till ön Jeju och berättelsen om massaken som har ägt rum där.
Det finns säkert folk som inte hunnit läsa den här boken ikväll.
제가 아까 읽은
säkert några.
Mm. 몇 명은 그럴 수도 있을 것 같아요. 네,
제가 아까 읽은 그 꿈을 짧게 요약해서 말씀을 드리자면 제가 이제 꿈에 눈이 내리는 들판을 걷고 있었는데 거기에 검은 우듬지가 없는 검은 나무들이 수만 그루가 이제 심겨 있었어요.
Jag ska kort sammanfatta vad drömmen handlar om för de som inte har läst. Det handlar om att Kyung-ha hon drömmer om att det finns massa svarta träd. Mm.
그래서 그리고 그 하나의 나무들마다 그 뒤에 무덤이 있었거든요.
Och bakom varje träd så fanns det en begravningsplats.
그래서 그런데 인간이 만든 어떤 구조물 같은 건 없었기 때문에 아마 오래전에 버려진 묘지인 것 같다고 생각을 했어요.
Och det såg inte ut som något människor skulle ha skapat. Så jag antog att det var en övergiven begravningsplats. Mm.
그런데 걷다 보니까 이제 신발 아래 물이 밟혀서 이상하다고 생각을 하고 돌아봤더니 바다가 이제 밀물이 밀려오고 있었어요.
Och när jag väl gick runt så kände jag att det var vatten under skorna. Och det tyckte jag var märkligt. Och då insåg jag att det var tidsvattnet som kom.
Så 그렇다면 계속해서 오랫동안 이렇게 밀물이 밀려왔다 빠져나가고 있었다면 많은 무덤들이 이미 쓸려간 게 아닐까라는 생각이 들었죠.
Det fick mig att tänka att om vattnet har fört in och ut flera gånger så är det förmodligen att det är många begravningsplatser som har försvunnit redan.
그래서 그 위쪽에 있는 무덤들 속에 뼈라도 지키려면 어떻게 해야 하나 생각하면서 허둥지둥 이렇게 달리다가 깨어났습니다.
Och jag tänkte att jag behövde rädda i alla fall de som finns kvar, benen som finns kvar. Och jag vaknade i den stunden jag sprang runt för att kunna hjälpa dem. Och den här drömmen från början, den är kopplad till slutet av boken också. Mm. Och jag ville att det skulle verka som att de här karaktärerna i boken på något sätt gick in i drömmen vid slutet. Mm.
그리고 이 경화는 이 꿈을 계속해서 떠오르는 이 꿈을 어떻게 하면 좋을까 생각하다가 이제 친구인 오랜 친구인 인선에게 그 장면을 그 꿈의 장면을 재현해 보자는 제안을 하게 되죠.
Så Kyung Ha, som är huvudkaraktären, hon funderade på vad hon ska göra med drömmen. Mm. Och då får hon tanken att gå till hennes vän som gör filmer. Och hon frågade om hon skulle vilja göra en filmprojekt baserat på hennes dröm.
Så namuru kakko, gomke chireso, je simko, gogie nuni nerigiru kidarija raneun jeanul habnida.
Så idén var att de skulle skaffa massa träd och färga dem helt svart och sen vänta på att snön ska falla och att de skulle filma hela den här processen. Så
그렇게 해서 이 꿈과 이 두 친구가 연결이 되게 되죠.
Så på så sätt så kopplas den här drömmen och de här vännerna och deras vänskap tillsammans.
Mm. Men precis, men vad händer då under det här arbetet med, för att Inson fortsätter med det här filmprojektet fast Jong-ha ångrar sig och vill inte göra den här filmen. Men då händer det ju någonting som gör att hon ringer till Jong-ha och säger du måste komma. Vad är det som händer?
Inson은 원래는 이제 다큐멘터리 영상 작업을 하는 사람인데 어떤 내면의 계기 때문에 이제 제주도 사람이고요. 제주도로 내려가서 이제 현재는 목수 일을 하면서 살고 있죠.
Inson är egentligen en dokumentärfilmmakare, men hon av någon anledning som något som händer inombords, hon flyttar tillbaka till hemstad, till sin hemstad Jeju, och hon börjar arbeta som snickare istället.
Så Kyung Ha가 하자고 했던 이 작업을 혼자서 하다가 그 전기톱에 손가락이 잘리는 사고를 당해서 손가락 봉합 수술을 할 수 있는 서울로 실려오게 되고 그래서 경아에게 병문안을 와달라고 부탁을 하게 됩니다.
Så när hon hör den här projekten från Kyung Ha, hon väljer att fortsätta med det själv. Och när hon gör det så tappar hon sina fingrar med elsåg. Och hon förs till ett sjukhus i Seoul och där ringer hon hennes vän Kyung Ha för att hon ska komma på besök.
Mm. 그리고 인선은 제주도의 외딴 집에서 살면서 앵무새를 기르고 있었는데 자신이 갑자기 서울로 실려와서 그 앵무새가 살 수 없게 되었으니 오늘 당장 섬으로 비행기를 타고 가서 물을 주면 살릴 수 있다고 얘기를 하죠.
Så Inson bor mitt ute i ingenstans i Jeju-ön och hon ber Kyung Ha att åka dit direkt på den dagen och hitta hennes papegoja och sen säger hon att om du inte ger den papegojan vatten så kommer den dö. Mm. Så jag vill att du ska rädda min papegoja.
Mm. Så Kyung Ha는 비행기를 타고 제주에 도착을 하는데 마침 눈보라가 너무 치고 폭설이 내려서 아주 어렵게 새를 구하러 한 마리 새를 구하러 목숨을 걸고 가게 됩니다.
Så hon flyger till Jeju direkt och när hon landar så börjar det en snöstorm och det är väldigt svårt att komma till där Inson bor, men hon försöker ändå komma dit för att rädda en enda fågel.
Mm. Men om vi stannar vid den här fågeln. För mig är det här en bok om skuld och minne och ansvar i relation till ett lands historia. Och jag är intresserad av hur frågan om ansvar skildras i romanen. Därför att det är ju Kyung Ha's filmidé om att filma den här mördrömmen och skapa de här svartmålade, avhuggna stockarna som ska representera den här massaken, förstår vi sen, som gör att Inson hamnar på sjukhus. Det är när hon försöker hugga de här stockarna som hon hugger av sig fingrarna. Och då blir Kyung Ha tvungen att åka till Jeju för att hon måste ta hand om papegojan. Så att hon skapar, Gyeong-ha skapar själv, kan man säga, en situation där hon rent bokstavligen blir liksom ansvarig för livets fortlevnad på Jeju. Och det här tycker jag är så intressant, för att Gyeong-ha kommer inte från den här platsen. Den här massaken tillhör inte hennes egen personliga familjeberättelse. Men hon gör det till sin genom att göra sig själv till ansvarig för den här papegojan. Och när hon väl kommer dit, då liksom vecklas hela berättelsen om den här massaken och historien på den här ön ut. Så jag vill liksom fråga dig vad du tänker om det och hur man kanske tar ansvar för en platshistoria trots att man inte tillhör offren.
Gyeong-ha가 그렇게 목숨을 걸고 책임감을 가지고 눈보라를 뚫고 가는 것은 정말로 새를 구하고 싶기 때문입니다.
Anledningen till varför Gyeong-ha riskerar sitt liv för att komma till papegojan är att för att hon vill verkligen rädda fågeln.
생명이니까요.
För det är ju ett liv.
그래서 야 그 생명을 구하는 게 이 사람에게는 너무 중요한 일이고 그것이 그냥 단지 새가 아니고 모든 걸 걸고라도 구하고 싶은 어떤 무엇이 이미 되어 있는 것이죠. 새가.
Så att rädda den här papegojan blir en så viktig sak för Gyeong-ha. Och det här handlar inte bara om att rädda en fågel, utan hon riskerar allt hon har för att rädda ett liv.
그리고 사실 우리는 관계가 없다고 생각되는 일에도 연결이 되어 있어요.
Även när vi tror att vi inte har någon koppling till vissa händelser så är vi alltid kopplade till det på något sätt.
Så i 소설에서는 물의 순환에 대해서 제가 많이 썼는데 물은 구름이 되었다가 비나 눈으로 내렸다가 다시 증발해서 다시 구름이 되기도 하고 또 바다는 전 세계를 다 흘러서 결국은 만나는 것이잖아요. 그래서 결국은 모든 것을 연결하는 물의 이미지를 생각했었습니다. 결국 우린 다 연결되어 있죠. 과거와 먼 과거로부터 지금까지 그리고 이곳으로부터 가장 멀리 떨어진 곳까지 우리는 다 그렇게 연결이 되어 있다고 생각해요.
Så när jag skrev den här boken så tänkte jag väldigt mycket på vattnets kretslopp. Och hur moln blir regn och sen så när det kommer till marken så går den upp igen så det blir en moln igen. Och jag tänkte att det kanske är så för oss också. Eftersom vatten, till exempel havet, den reser runt hela vägen, världen och förs samman igen på ett och samma plats. Och jag tänker att vår förflutna och även nutiden och även geografiska ställen som finns väldigt långt bort. Allt det här, allt som har med oss att göra, det förs samman till slut.
Men det här med vattnets kretslopp och snön som vi ska komma tillbaka till, det tycker jag är så otroligt intressant i den här romanen. För det är nästan... För att det är nästan som att du skriver om vattnets och landskapets egna minne av massaken. Som att landskapet liksom alltid vittnar om sin egen historia. Mm. Tänker du så? Tänker du att det som händer i naturen aldrig liksom går att begrava trots människornas förbud att prata om historien?
Men 제가 제주도에서 한 제가 20대에도 제주에 내려가서 산 적이 있고요. 한 몇 달 정도를. 그리고 이제 그때 제가 제주 학살에 대해서 처음 생생하게 느꼈었습니다.
Jag var i Jeju och bodde där när jag var i 20-årsåldern också. Och det var då jag hörde först om den här massaken i Jeju.
그리고 2018년, 2019년에 다시 제주에 방을 얻어서 서울과 오가면서 살면서 말씀하신 것처럼 어떤 자연, 제주의 자연을 정말 이렇게 좀 깊게 느끼는 시간을 가졌어요.
Och jag åkte tillbaka dit 2018-19 och då kände jag verkligen, upplevde jag verkligen Jeju's natur.
Jag har 정말 많이 걸어다녔는데요. 거기까지 먼저 할게요.
Jag gick runt väldigt mycket, promenerade.
바람이 굉장히 많이 부는 섬이고 눈이나 비가 올 때도 많고 그 산의 높이에 따라서 기후도 다 다르고요. 그래서 제가 정신없이 많이 헤매다녔는데 이 소설을 생각하면서 다니면 혼자가 아닌 것 같은 느낌을 많이 받았어요.
Och i Jeju så är det väldigt extremt väder. Det kan blåsa väldigt mycket, snö mycket, det kan regna mycket. Och jag gick runt väldigt mycket runt omkring och den här naturens fenomen det förändras väldigt mycket beroende på till exempel hur hög eller låg berget är. Och även om jag gick runt själv, vandrade runt själv så kände jag inte att jag var helt ensam.
항상 고요하지가 않은 섬이어서 항상 바람이 부니까 그 바람 소리가 뭔가 그 제주에 있던 시간에는 계속해서 뭔가 어떤 말이나 노래를 계속 듣는 것 같은 느낌이 있었어요.
Så det var aldrig tyst där på grund av vinden. Och när jag var där i Jeju så kändes det som att jag alltid hörde någon prata eller sjunga.
그래서 모든 죽은 자들이 다 같이 뭔가 같이 그곳에 존재하고 있는 것 같은 그런 느낌을 받았었습니다.
Jag kände tillvaron av de döda, hur de fördes sammans och existerade tillsammans.
Men om vi ska gå tillbaka till den här papegojan. För när Jongha kommer äntligen genom snöstormen fram till Insons hus, då upptäcker ju hon att papegojan faktiskt är död. Och hon lindar in den, hon lägger den i en burk och hon begraver den. Men nästa dag sitter papegojan där och kvittrar på sin pinne. Och det är här någonstans som den här romanen börjar liksom flippa ur. Papegojan ber om vatten och Jongha tänker för sig själv, kan man vara hungrig även om man är död? Och det tycker jag är en så otroligt central fråga i den här boken som jag också vill ställa till dig. Kan man vara hungrig även om man är död? Om hungern är en bild för brist som måste tillfredsställas. Kan de döda, papegojorna och människorna, kräva någonting av oss som lever?
I haven't thought that way. Uh, In this novel, there is some, can I say, uh, 이 소설에서는 콩죽이 굉장히 중요한
콩죽 아.
상징이 되는데 그리고 뜨거운 차를 나눠 마시고요. 서로가 망자라고 믿으면서 서로가 죽은 자라고 믿으면서 뜨거운 차를 나눠 마시는 장면도 있고 그리고 아픈 친구를 위해서 콩죽을 끓여주는 장면도 있습니다.
Så bönsoppan i boken är väldigt centralt för berättelsen och även att dricka varmt te. Det finns en del där vännerna sitter tillsammans mitt emot varandra och dricker te och de tror att båda tror att den andra personen är den som är död och det handlar det berättas även om att en av vännerna gör bönsoppa för den vännen som är sjuk.
그리고 죽은 새에게 물도 주고 말린 과일도 주고 잘해주죠.
Så även för den här döda fågeln. Den får vatten, den får torkad frukt och den blir väldigt... Kunga tar väldigt bra hand om fågeln.
Mm. 저는 물론 이 소설은 학살을 다루고 있지만 그 안에 뭔가 어떤 이런 사랑이 있기를 바랬어요.
Så även om den här romanen handlar om en massaker så ville jag verkligen att inuti att det skulle finnas kärlek.
Mm. 이 소설의 진짜 주인공은 사실은 이 두 친구인 것 같지만 물론 이 그렇기도 하지만 이제 나중에 어떤 인선의 어머니 정말 주인공이라는 것을 느끼게 되거든요. 근데 이 어머니의 삶은 아주 무서울 정도로 끈질긴 사랑으로 이루어진 것이라서 저는 이 소설이 사랑에 대한 소설이라고 생각합니다.
Man kan kanske tänka att huvudkaraktärerna i boken är Inson och Kanga, men man inser senare att det är Insons mamma som är huvudkaraktären. Och hela hennes liv är driven av en sån enorm kärlek och det ville jag skriva om i boken.
Men jag håller verkligen med om det. Och det är ju så, som du säger, att den här boken är till stor del moderns berättelse. Och hennes Insons mamma är död, men hennes liksom ande svävar också över det här huset. Och hon har då i sin tur förlorat både sin bror och sin syster i massakern på Jeju. Och mannen som hon gifter sig med och får Inson med har också suttit fängslad av regimen. Och hon liksom börjar organisera sig i grupper för de efterlevande, försöker ta reda på sanningen om vad som har hänt hennes bror och bygger liksom upp ett enormt arkiv över den här massaken. Och jag vill fråga dig, vad är hon för slags mor till en son? Och vad är hon för slags mor till den här berättelsen? Och vad är hon för slags vittne till den här massaken? Varför är det hon som berättar om de här händelserna?
Okej. Det. Och 이 사실 인선은 어머니가 아주 약한 사람이라고 생각을 했었어요.
Inson trodde egentligen att hennes mamma var en väldigt svag person.
하지만 사실은 굉장히 강인한 사람이고 평생에 걸쳐서 사랑과 고통이 같은 온도로 끓고 있는 그런 상태를 견디면서 껴안았던 사람이라고 생각해요.
Men hon är egentligen en väldigt stark person och under hela hennes liv så samexisterade både enorm smärta men också väldigt stor kärlek.
Mm. 끝까지 싸웠던 사람이고 증인이기도 하고 말씀하신 것처럼 작별하지 않는 사람입니다.
Hon bekämpade hela livet ut och hon är också en vittne som du sa och hon diskriminerar inte.
Men för henne är det så viktigt trots att hennes syster och bror har dött. Så vet hon inte exakt vad som har hänt brodern. Han försvinner, blir tagen av regimen, han fängslas och han förflyttas från en anstalt till en annan, men han kommer aldrig tillbaka och hon vet att han är död. Men det är så viktigt för henne att förstå exakt vad det är som har hänt honom. Så viktigt att hon till och med gifter sig med mannen som kanske har suttit fängslad med honom. Men varför är det så viktigt att få svar på exakt vad som har ägt rum?
Sanningen att söka är också men att söka undvikelsen är också en väldigt stark vilja.
Hon vill ju hitta sanningen, men hon vill också hitta kroppen.
Vänjamen, att så och 죽었는지를 알기 위해서 굉장히 노력했고 또 그 현장에서 뼈 한 조각이라도 찾기를 원하면서 평생을 보낸 거죠.
Så hon verkligen kämpade hela livet för att hitta sanningen och hon gick runt om döda kroppar för att hitta ett enda ben som tillhör sin familj.
Jag vill fråga dig om snön. Om vi går tillbaka till snön. För snön spelar ju en avgörande roll i boken. Det är snö 1948 när massakern äger rum och det är därför de ska filma den här mardrömmen när det blir snöstorm med de här svarta trästockarna, men de får liksom aldrig till det. Det är snö när Jong-ha kommer till Jeju. Och snön är ju så oerhört central för den är liksom en, vad ska man säga, snön vittnar om livet och döden. Det är när snön inte försvinner som man vet att det ohyggliga har inträffat på något sätt. För du skriver att över de levandes varma hud smälter snön, men över de dödas kalla hud så lägger den sig som ett täcke. Men snön, den här snöstormen, den är liksom också nästan som en portal till en annan värld. Att man kan träda in i ett annat tillstånd liksom i tiden genom att gå genom snön och ut på andra sidan, nästan genom som en dörr. Men vad tänker du om snöns funktion och snöstormens funktion?
I 소설에 처음부터 끝까지 계속 눈이 내리게 하고 싶었어요.
Jag ville att det skulle snöa hela under hela boken.
말씀하신 것처럼 이 눈은 삶과 죽음 사이에 내리고
och som du sa så faller snön mitt emellan livet och döden.
기억과 현실 사이에 내리고
även mellan minnen och verkligheten.
그리고 꿈과 현실 사이에서도 내리고요.
Även mellan drömmar och verklighet.
그리고 마치 영원처럼 계속해서 내리고 있는데요.
Och det verkar som att det snör i en evighet.
마치 신이 있어야 할 자리의 공백을 메꾸는 것처럼 계속해서 내립니다.
Och det känns nästan som att snön tar platsen där Gud ska finnas.
Så att skuggaji, kunde du nöjd och gå så, kärleken insonets hus tädarunen kvarzongina, två personer, 계속 눈을 바라보면서 대화를 하는 그런 모든 것들이 저에게는 눈이 정말로 이 소설에선 중요하다고 생각했습니다.
Så hela den här processen när Kang han går genom snöstormen till Insons hus och den delen som de här två vännerna går på snön och pratar om något som hände Inson. Allt det här tyder på att jag tyckte att snön var väldigt viktigt för romanen.
Den 표면 아래로 들어가는 어떤 뭐라고 할까요? 눈은 그런 건 것 같아요. 눈이 내리는 걸 보고 있으면 삶의 표면 아래로 문득 들어가게 되는.
För mig känns det som att när man tittar på när det snöar, det känns som att man går in i djupet av livet.
Just det, att det finns något heligt nästan i snön.
네, 저는 그렇게 생각했어요.
Det tycker jag.
Spännande. Men det här som du pratar om, som Insons mor gör hela livet, att hon letar och letar och letar efter till och med ett enda ben att begrava. Det liknar ju på ett sätt berättelsen i Levande och döda. Att de anhöriga letar och letar och letar för att hitta sina döda och för att liksom se med egna ögon eller bekräfta. Men varför är det här mänskliga behovet av att liksom se den döda kroppen eller hitta kvarlevorna, att ha en grav att gå till. Tänker du att det är avgörande för att kunna hantera sorg?
Oh. Mm. 저는 이 소설을 이 꿈에서 시작을 한 거기 때문에 이 꿈을 계속해서 힘껏 밀고 간 거거든요.
På sätt och vis så är det den här drömmen som är avgörande för boken och det är därför jag ville ha kvar det här på vilket sätt som helst.
Kul, 꿈을 꿨을 때 저의 마음.
Hur jag kände personligen när jag hade den här drömmen.
이미 뼈들은 다 아래쪽은 다 바다 때문에 쓸려 갔잖아요.
Och dessa kvarlevor, alltså benen, de har redan försvunnit på grund av havet.
그 사실을 알았을 때 제가 느꼈던 굉장히 화도 났고 분노도 있었고.
Och när jag insåg sanningen, alltså att det kunde ha försvunnit benen, då kände jag väldigt mycket ilska.
있어서는 안 되는 일이 일어나고 있다는 어떤 압도적인 고통도 느꼈고.
Och jag kände väldigt mycket smärta över att något som borde inte hända hände.
그리고 위쪽에 있는 뼈라도 지켜야 된다는 그런 강한 마음이 있었거든요.
Och jag kände starkt att jag behövde rädda de som faktiskt finns kvar, det lite som finns kvar.
Kö 마음을 계속 들여다 본 거예요.
Och det är just den tanken som jag höll fast i.
Så i 소설을 완성할 때까지 그 후로 7년이 걸렸는데.
Det tog mig 7 år för att skriva den här boken.
그 사이에 물론 힘도 썼지만.
Jag skrev ändå den vita boken.
어쩌면 소년이 온다에서도 이어지는 그 마음을 계속 들여다보고 그걸 끝까지 밀고 가보려고 했던 거예요.
Och jag tror att den här kärnan var kontinuerlig från levande och döda och sen till jag tar inte farväl och jag ville verkligen inte släppa den tanken.
어쩌면 뼈를 찾는 게 무의미할 수도 있어요.
det är kanske så att det finns ingen idé, det är ingen idé att försöka hitta kvarlevorna.
어차피 일어난 일인데 진실을 몰라도 될 수도 있죠.
Det har redan hänt, så är det verkligen viktigt att kunna veta vad sanningen är.
네, 그런데 그럴 수 없다는 그 꿈에서 제가 느꼈던 이건 이래서는 안 되는 거라는 마음, 그리고 뭔가 압도적으로 위에 있는 뼈들을 지키고 싶다는 그 마음을 좀 제가 오랫동안 들여다봤던 것 같아요.
So, när jag drömde den här drömmen så kände jag starkt att det här borde inte hända. Det borde inte vara så här. Mm. Och jag kände också en stark känsla av att jag behövde rädda de här som faktiskt finns kvar.
그리고 모든 학살이 지나간 자리에는 생존자와 유족이 있고 그들의 마음은 이런 것이 아닐까라는 생각도 감히 해보게 되었죠.
Bakom varje massaker så finns det de som överlevde, det finns familjer och vänner.
Men jag tycker att Jag tar inte farväl, liksom egentligen alla dina böcker, handlar om relationen mellan våld och de här otroliga grymheterna som du beskriver och om språket. Och vad som är möjligt och vad som är omöjligt för människor att förmedla. Och liksom hela tiden den där gränsen för det som är möjligt. Du skriver till exempel på ett ställe så här: De elektroder inom mig som skulle kunna förmedla en sådan upplevelse är, om inte döda, så åtminstone på väg att brista. Det är som att människokroppen nästan inte kan härbärgera vad den har varit med om. Och jag tänker att alla dina böcker handlar om det. Om liksom att befinna sig bortom gränsen för vad en människa kan härbärgera och ändå försöka tala och försöka hitta ett språk från den platsen. Ja, vad tänker du om det, om relationen mellan grymhet och språk?
Språk är ett verktyg som inte är tillräcklig. Jag tror att det är ofta ett omöjligt verktyg.
하지만 제가 가진 도구가 그것밖에 없어요.
Men det är det enda verktyget som jag har.
그래서 어쨌든 그걸로 그걸 밀고 가야 되는 거죠.
Och jag har inget annat val än att bara fortsätta använda det.
그런데 그 제가 느끼는 것은 불가능한 것 같았는데 아주 가느다란 어떤 길을 찾는 순간도 있는 것 같아요.
Men även när jag känner att det är omöjligt så händer det ibland att jag hittar en väldigt väldigt tunn väg.
정말 이해할 순 없지만 어떤 방식으로 뭔가 잠깐이지만 진실과 만나는 때도 있는 것 같아요.
Och jag förstår inte själv hur det funkar, men det händer ibland en väldigt kort stund att jag möter sanningen med språket.
그리고 저는 감각에 많이 집중하는 편인데요, 글을 쓸 때.
Och jag tänker väldigt mycket på olika sensationer när jag skriver.
감각 감각에 집중하다 보면 몸의 감각 덥고 춥고 찔리면 아프고 누군가를 만지면 따뜻하고 이런 감각에 계속해서 집중하는 것이 저에게는 글을 쓸 때 굉장히 중요한 과정입니다.
Så när jag skriver så brukar jag fokusera väldigt mycket på olika fysiska sensationer. Mm. Till exempel om det är varmt, om det är kallt, om man känner fysisk smärta. Om man, när man berör en person så känner man värmen av den personens kropp.
Mm. 그렇게 몸의 감각에 집중할 때 뭔가 저는 항상 뭔가 이 소설이 앞으로 진전을 더 한다는 걸 느껴요.
Och det är just då när jag fokuserar på dessa fysiska, det är då jag känner att jag kanske, jag kan verkligen komma fram till någonting med mina romaner.
Mm. Jag förstår det. Mm. Och jag tänker att det märks i dina böcker att du försöker nå sanningen via kroppen. Mm. Men hur vet du det? I de här korta ögonblicken där du liksom vet att du kommer nära sanningen via språk. Hur vet du att du har gjort det? Hur vet du att det är sant till skillnad från när det inte är sant?
Ja, krysset det är sinnsyn. Mm.
Jag brukar ta ganska lång tid när jag skriver.
그런 어떤 직관적으로 이제 그만해야겠다는 생각이 들 때까지 계속 붙잡고 있는 편이에요. 그래서 7년이 걸렸습니다.
Så jag brukar skriva tills mina instinkter säger stopp. Och det är därför det tog mig 7 år att skriva den här boken.
Mm, 그림 그릴 때랑 비슷할 것 같은데 그림을 계속 그리다 보면 이제 그만 그려야 될 때가 있잖아요.
Jag tror det liknar lite när man målar eller ritar. Jag tror man känner ibland, nu måste jag stoppa.
여기서 멈춰야 한다는 순간이 있잖아요.
Det är ögonblicket man känner att man måste lägga ner penseln eller pennan.
그게 뭔가 글을 쓸 때 아 이게 뭔가 너무 가느다랗고 좁은 길이었지만 뭔가 그래도 진실하게 되었다 라는 그런 생각이 드는 순간인 것 같아요.
Och även om det är en väldigt tunn väg, en väldigt liten sanning så känner jag att det verkligen är sanningen. Det finns en sån där instinktiv stund.
Mm. 만약에 그런 생각이 안 든다면 영원히 가지고 있어야 하는 거죠.
Så om jag inte skulle känna den här instinkten så kommer jag behöva skriva det i en evighet.
Just det. Jag förstår precis.
Hashintaku.
Men för mig, det här som du berättar nu om din skrivprocess, för mig låter det så mycket som en poet som skriver om kroppen, med kroppen, på något sätt liksom letar efter en tunn ton som kan bära och som söker sanningen i skrivandet. Kan man säga det, att du är en poet som skriver romaner?
근데 제가 처음에 글을 쓸 때 시로 시작을 하기는 했고요.
När jag började skriva så började jag faktiskt skriva poesi.
Jag visste det.
Jag går istället.
뭔가 저도 그런 생각 한 적 있어요. 이게 산문을 쓰는 방식하고 좀 다른 것 같다고 저도 느낀 적 있어요.
Jag har faktiskt tänkt på det. Jag har tänkt att det är olikt den processen när man skriver romaner.
저는 디테일에 끝없이 집중하는 편이거든요.
Jag brukar fokusera väldigt mycket på små detaljer.
그리고 끝없이 다듬고
och jag redigerar väldigt mycket.
단어 하나하나에 집착하기 때문에 아마 제가 소설을 쓰는 방식은 시를 쓰는 방식과 비슷하다는 그 말씀이 맞는 것 같습니다.
Jag tänker på vartenda ord som används och jag tror jag håller med om att det kanske är som samma process som när man skriver poesi.
Mm. Jag tror det.
그런 것 같아요.
Det här blir min sista fråga till dig. Sen 1948 och massakern på Jeju så har ju många andra massakrer och folkmord ägt rum över hela världen. Både i Sydkorea och på andra platser. Och också idag äger de rum och människor mördas storskaligt och också barn. För det skriver du mycket om i den här boken, hur barn dödas avsiktligt för den liksom totala utrotningens skull. Och då undrar jag, är den här boken, är det en bok om Sydkoreas historia? Eller är det en bok om också andra tider och andra platser där massakrer pågår?
Ja. 아까 제가 물의 순환에 대한 이야기를 했는데 우리는 다 연결이 되어 있고 그리고 인간이 긴 역사에 걸쳐서 그리고 모든 공간에 걸쳐서 그런 학살을 계속 반복하고 있죠.
Jag pratade om vattnets kretslopp och det betyder ju att alla vi är kopplade på något sätt och genom människans historia och på olika platser så har det skett massaker överallt och många gånger.
I 소설을 쓸 때 특히 이 소설에 나오는 1980년 11월부터 1948년 11월부터 1949년 2월까지 있었던 그 학살은 지금 말씀하신 것처럼 절멸을 위한 것이었거든요.
Som du sa så handlar den här romanen om massakern som hände från mellan 1948, november 1948 till februari 1949. Och det hände, det handlade om att verkligen utrota människor.
Haksar이라는 것은 원래 절멸을 목표로 하는 것이죠.
Och massaker handlar ju om att utrota en hel befolkning.
그리고 그리고 나면 이렇게 작별하지 않는 사람들이 남게 되는 것이고요.
Och efter det har hänt så blir människorna som inte vill ta farväl kvar.
너무 고통스럽지만 지금도 계속 반복되고 있다는 것이 너무 가슴 아픈 일이라고 생각합니다.
Jag tycker det är extremt tråkigt att något så smärtsamt fortfarande sker i världen.
Det var inte med de orden jag tänkte att vi skulle sluta det här, men med de här orden slutar vi det här. Och skicka med er det. Så får ni själva prata och tänka vidare. Tusen tack.